Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Hej! Och välkomna till Take It Away, Anna Sandell.
Mord mot mord med Anna Sandell och Karin Londré.
Hurra! En true crime podcast.
Som görs av oss.
Kan det se illa att man är, att man liksom inte kan läsa en förändring det minsta. Hur mår du?
Jag mår bra. Jag har varit snuvig i veckan, som hälften av Stockholm i alla fall är.
Ja, bra att du ändå kom på att du var Stockholmscentrerad.
Ja, nej men det känns som att alla har någon slags
sjuka
pre-höst, post-sommarförkylning.
Japp, jag har varit där.
Du har varit i träsket.
Jag har varit,
många har varit i träsket. Men utöver det så
du skrev till mig innan att du var så himla glad för att du hade gjort en så bra handling.
Ja, aldrig gjort en handling som var som att den hörde hemma i tv, för att det var så liksom tydligt vad det skulle bli.
Kan du berätta för mig?
Jag handlade.
För till och med, alltså, det man behöver veta är ju att långt innan vi bestämmer vilka fall vi ska göra när vi spelar in, så bestämmer vi ju vad vi ska äta när vi spelar in. Det är ju det första vi gör,
att man bara, och middag.
Exakt, vi bestämmer vilken dag vi ska spela in. Och sen så bara, och vad ska vi äta för någonting?
Så
otroligt matfokuserade.
Det är vi och jag med allt jag gör.
Yeah.
Jag behöver veta att jag inte går hungrig. Men jag handlade schalottenlök, persilja, grädde, fiskfond.
Yeah.
Skulle man ha, enligt Leif Mannerström. Musslor, pommes frites och frityrolja.
Mm.
Och sen så, i morse köpte jag då allting jag behövde till min apple pie.
Alltså.
Ikväll blir det målfritt. Och apple pie med vaniljvisp.
Anna Sandell, en otrolig person.
Ja, men du är det som också har kommit hit med en dryckesbuffé. Där du har tänkt så bra hur vi ska dricka till allt vi gör.
Sorry för att du har sånt kontrollbehov, men att jag är right there beside you.
Jag älskar det. Jag älskar det att du också tar mig på allvar i det här. Att jag vill planera två veckor innan vad vi ska
jag
äta.
Jag är också lite orolig att jag är en, alltså en enabler. Att jag borde säga till dig.
Nej.
Jag lugnar dig.
Det är helt rätt.
Ja, men bra, för jag tycker att det är skitskönt.
Det är härligt. Nu vet vi det. Nu kan jag släppa det. Jag är inte sådär skön, så vi ser, vi går och handlar sen.
Nej.
Nej.
Det värsta jag vet är när man, du vet, ska gå in och handla. Eller, vet du vad, min bror är svinbra på det. För han är så jävla bra på typ att se, alltså hela,
se tänker, råvarorna.
Men jag tänker typ att hela hans huvud är som, du vet det mobilspelet där man ska typ så här, sätta ihop en typ, alltså typ bara hacka löken och se, det är liksom ett matlagningsmobilspel. Eller tv-spel finns det säkert också, som kanske inte tv-spel.
I don't know.
Och jag tänker i mitt huvud, eller i vad jag tänker med, att Eriks huvud är som det spelet alltid.
Det är, bara, ja, men för någon som är så här, har en härlig matfantasi,
ja,
så är det så här, jag måste ändå gå in och känna in vad som finns.
Exakt.
Men jag är ju alltid hungrig, extremt blodsockerkänslig och vet aldrig vad jag vill äta.
Och en underbar person.
Ja, men det blir väl, det är en dålig kombo att vara blodsockerkänslig, alltid hungrig och aldrig vara sugen på någonting.
Och dessutom har kontrollbehov.
Det är en väldigt dålig kombo.
Ja, det är.
Vi skojat om när jag var hungrig en gång när vi hade poddat. Och Oscar hade sagt att han skulle laga middag. Och jag tänkte, det kommer bli så gott. Och så fick jag gulaschsoppa. Vilket i sig är jättegott. Men
det är också skoj
Kanske var det sista jag ville äta just då. Och det kan ju inte han veta.
Nej.
Men ändå.
För du är lite grann den... Du vet att du är lite grann som en sån Lucas Simonsson-sketch. Som bara är så här, jag är så hungrig. Och sen så bara, vad vill jag äta något? Jag vet inte.
Exakt så är jag.
Jag vet.
Och så tror jag att folk kan läsa mina tankar.
Du är den enda som kan relatera till Lucas Simonsson-sketcher.
Bu.
Men du har bättre hår än hans gobbar. Tack. Men så gulasch. Gulasch gate.
Verkligen.
Det är ju något vi ofta återkommer till. Verkligen.
Men och jag vill inte tala illa om gulasch, för att jag gillar verkligen en god gulasch. Typ.
Det är kul att du har inga problem att tala illa om din kille, men just gulaschen vill gärna.
Det är så uppenbart att jag tycker så mycket om min kille. Gulaschen är mer tveksam, den hänger mer löst.
Det är verkligen verkligen sant. Men bra.
Då... Men ikväll blir det inte gulasch.
Yes, ännu en gulasch.
Det blir franskt.
Sen ska vi dricka röven.
Ja, gott.
Vet du vad jag gjorde igår när jag känner mig, har sällan känt mig som en sån bra flickvän som jag gjorde igår. Min kille var och giggade och kom hem typ ganska sent. Han körde några brunn, så det blir sent. Så han kanske typ inte var hemma förrän 12.
När han då hade kom, jag sovit.
Jag vet, men jag var också ute ganska länge, var ganska full. Så jag gick hem, gick för en AV, var ganska full, hade inte ätit någonting. Sprang, rusade till Hemköp, Sergels torg.
Har de öppet så sent?
Till 11.
Ja. Det är min Ica också.
Slängde ner en låda ostron.
Gud vad härligt.
Och typ massa andra grejer. Så när Marcus kom hem så hade vi liksom 12 ostron.
Gud vilken lyx.
Är jag inte?
Du är så bra flickvän.
Tackar.
Det är därför du ska flytta in hos mig och Oskar. För att han behöver en...
Men Oskar kommer inte bo här. Det är du och jag som kommer bo här.
Just det. Det är bra. Jag Oskar behöver någon som enablar mitt tvångstanke.
Det kommer vara så utmattande för mig när jag ska parera och stå bredvid och heja på ditt.
Ja,
ditt...
du slipper.
Nej, nej Anna.
Nej.
Det här är min lott i livet och jag älskar den.
Hur mår du?
Jag mår bra, jag är lite bakis för att sen drack jag allt röven i hela världen.
Gud vad härligt.
Men annars är det superbra. Jag känner mig stark. Eller, det var ju en lögn. Jag känner mig inte stark, men jag känner mig inte så svag i alla fall.
Bra.
Jag känner mig svag väldigt länge.
Det är en jobbig känsla.
Det är verkligen en jobbig känsla. Men nu tror jag det vänder.
Jag tror typ att du och vissa andra, typ jag själv, man har en svacka så här efter sommaren. Man kommer från någonting som är så himla, himla härligt. Och sen så börjar man jobba. Och det blir som en batong i huvudet.
Nej, men nu är jag och Marcus bara typ så här, fan, ska inte vi bo ett halvår i Vietnam och jobba på en bar?
Ja.
Alltså du vet, det är där vi är.
Det hedrar er också att ni valde Vietnam före Thailand, tycker jag.
Ja, men alltså... Jag vill sen så tonar vi ner lite igen och bara, vi borde i alla fall åka 2 månader till Vietnam.
Ja.
Och typ äta all mat.
Jag var ju i Vietnam med en av mina bästa kompisar Lovisa i nästan 3 veckor, en jul.
Supergod mat eller?
Alltså jag skojar inte när jag säger att varenda måltid vi åt, förutom frukosten, för de hade inte bra frukost.
Nej.
Så sa vi så här, det här är så jävla gott. Det här är det godaste jag ätit i hela mitt liv. Och så drack vi så mycket öl, vilket jag älskar ju.
Ja.
Lovisa dricker typ inte ens öl. Och varenda dag efter stranden så drack vi kanske 2 eller 3 öl var och åt ett helt rör Pringles. Så efter 2 veckor hade vi...
Det är inte specifikt för Vietnam.
Nej, det är bara att apropå det här. Det är inte alls specifikt, det känns mer amerikanskt. Ja. Så var vi alltså så här, öl och chipsfeta efter 2 veckor. För att vi liksom började så här, bara ätit sånt.
Härligt, det hade vi inte. På något sätt.
Det var jättehärligt.
Ja.
Det var en fantastisk semester.
Ja, bra. Ska jag komma och hälsa på mig och Marcus på våran bar i Vietnam?
Gärna. Men ni ska inte åka till... Nu blir det här en liten backtrack med min resa. Men jag ska också ge ett tips. För vi var på en ö som heter Phukok.
Yeah.
Och så var vi i Ho Chi Minh City. Som var båda de 2 fantastiska platser. Yeah. Sen skulle vi åka till Indonesien. Men det här var, vi skulle alltså flyga samma dag som det här planet kraschade. Air Asia. Så vi ställde in det. Och det var översvämning i Indonesien. Dit vi skulle. Så vi bara, det låter inte som en bra idé att åka dit. Var kan vi åka över nyår i Vietnam som inte kostar 1 miljon per natt?
Mm.
Ingenstans visade det sig förutom till en stad som heter Mui Ne, som var ett mecka för ryska jetski, inte jetset, jetski-turister.
Vänta. Och, ja, men också, och bara, jag vet att du sa så här precis, men är du säker på att du inte menade jetset?
Ja.
De var där för att åka jetski.
De gjorde såna windsurfing och åkte jetski. Och alla skyltar, allting stod på ryska. Vietnamesiska och ryska, ingen engelska. Och de pratade ryska med oss hela tiden. Och det var så jävla konstig upplevelse.
Fast det låter ju lite fett.
Det var inte det.
Men bara för att det låter, jag lovar, jag ska inte. Men jag tycker bara, du vet, att det bara är kul att gå in i något så jävla konstigt ibland.
Ja, men det var det. Och då tror jag att vi hade varandra.
Det är typ som nu, vi var ju, det var ju en härlig upplevelse.
Ja.
Vi var i Madrid. Min bror jobbar ju med e-sport, med Fnatic. Och typ åker runt. När typ deras lag spelar någonstans så åker han med och gör events typ. Så nu hade han en pop-up bar i Madrid typ. Och vi var på League of Legends, alltså Europafinalen i League of Legends.
Det är så konstigt.
Det var liksom 13 000 pers där.
Det är så sjukt.
Som bara kollade på folk som spelade. Och det var så jävla fett.
Fan vad coolt.
Och typ att det var så här, jag och Marcus var ju liksom inte, jag hade ju lånat Eriks tröja. Så jag hade på mig typ en så här, en liten klänning och en Fnatic tröja ovanpå. Bra. Men Erik bara, kan ni sätta upp den här flaggan? Jag bara, jag och Marcus började sätta upp den. Jag bara, jag tror den är på fel håll. Så har ni satt upp den upp och ner typ. Så jävla dåliga på att smälta in liksom. Men jag blev så jävla rörd. Mina favoritpersoner som var där var spelarnas föräldrar.
Ja, jag såg det på din Instagram. Det var väldigt gulligt.
Alltså, för det var en snubbe som är så 18.
För de är unga.
Ja, för det är, alltså, en snubbe är ju typ så 18 år gammal. Han såg verkligen ut som ett barn. Jag ville verkligen adoptera honom. Caps. Han var, men han så liten. Så liten. Såg lite grann ut som en väldigt ung skolshooter.
Nej, varför vill du adoptera honom?
För att, men han var, nej okej. Som en snä, som, om det hade gått fel.
Aha.
Du fattar.
Jag fattar. Yeah. Jag fattar typen exakt.
Okej, okay, bra. Och han, jag bara, jag vill adoptera honom, sa jag det till alla. Ja, det var kanske inte konstigt, men det gjorde det i alla fall. Och de bara, han har så jävla goda föräldrar.
Han vill inte ha dig.
Han vill inte ha mig, han har. Och så såg jag typ en äldre kvinna. Alla är ju så här unga liksom. Så kommer man se en äldre kvinna komma joggande genom arenan. Och jag bara, vem är det? Då är det typ hans mamma som verkligen vill hinna till toaletten innan han börjar spela. Så hon bara sprang. Så nu har jag kommit på att jag väldigt gärna vill se en reality-serie som handlar om e-sportsföräldrar.
Gulligt. Bra idé också.
Eller hur? Tack.
Trademark av Karin Londré.
Ja, så det kommer bli den andra produktionen du och jag jobbar med.
Ja,
den första är den här podden.
Men det skulle jag
i Londré Sandell Productions.
Ja.
Så är det produktion nummer två.
Gud, klipp bort det här och så gör vi ju bara det.
Ja. Har vi något mer vi vill prata om? Jo, vänta, vi kan bara säga att vi har kommit fram till att från och med nu så kommer vi lägga hintord om våra fall i vår Facebookgrupp dagen innan avsnitt släpps. Så om man vill ha en liten spoiler eller försöka gissa vad vi ska göra för några fall, så kan man gå in i Mord på Mord podcast på gruppen på Facebook och hålla koll på tisdagen innan vi släpper avsnitt, så kan man vara med och diskutera och fundera.
Karin?
Ja, Anna.
Vi har fått en sponsor som heter Nextory.
Nextory som har ljudböcker och e-böcker.
Ja, otroligt.
Så jävla roligt, eller?
Vi älskar ju både att läsa och lyssna på böcker. Jag lyssnar ju på böcker jämt.
Det är ju, alltså, det du gör bredvid att chatta med mig, mest du gör i livet.
Ja.
Yeah. Exakt. Och det som är så härligt är att som mord-mord-mord-lyssnare så får man en månad gratis. Så man går in på nextory.se/kampanj och så skriver man in mord mot mord som kampanjkod. Och då får man alltså en hel gratis månad att lyssna och läsa så mycket man bara kan.
Det är helt otroligt, och man binder dessutom inte upp sig på någonting, utan man kan pausa och byta och avsluta precis som man vill.
Så smart. Har du några Nextory-tips?
Ja, jag har många. Börja med ett.
Bra, rimligt.
En tillräckligt vacker dag för att dö av Jeanette Lindblad. Om hennes historia när hon åker till Brasilien, träffar en man och hamnar på glid. Väldigt, väldigt spännande låter.
Diskuterats i vår Facebookgrupp, vet jag. Spännande. Jag vill tipsa om en annan bok som har diskuterats i vår Facebookgrupp, som heter 7 dagar kvar att leva, en berättelse om brott och dödsstraff av Carina Bergfeldt.
Otrolig bok.
Ja, du har läst den.
Jag har lyssnat på den.
Carina Bergfeldt, en otrolig journalist. Hon är i USA och intervjuar folk på death row. Det kom upp vad som lät som ett otroligt obehagligt och spännande fall i vår Facebookgrupp från den boken. Så det ser jag fram emot. Så, om ni vill lyssna och läsa böcker och sen diskutera dem med oss i Facebookgruppen och samtidigt stötta oss, så gå in på nextstory.se/kampanj. Kampanjkoden är
mord mot mord.
I ett, skriver ni in där, så får ni en hel månad gratis.
Fantastiskt.
Så roligt det här, nu kör vi. Den 19 februari.
Min mammas födelsedag.
Är det? Grattis. Ja, i historien. 2001. så hittar tre pojkar som fiskar i Regent Canal, Camden, London, en väska. De får upp väskan och inser snart att den verkar innehålla kroppsdelar. Ja, det äckligaste man kan tänka sig. Också lite äckligt att fiska i den kanalen. Eller?
Jag har ingen koll på kanalen, men jag tycker...
Det är verkligen mitt i smeten.
I London?
I London.
Jaha, okej. Okay.
Mitt i Camden liksom.
Jag lyssnade lite dåligt.
Mm, det är helt okay. Jag kanske inte sa det.
Gud, du har pratat i en
Det är som att varje gång du berättar din historia så vill jag allt, för jag glömmer alltid lyssna på var det är och när det är. Mm. Så varje gång vill jag alltid fråga de frågorna efter typ en sekund, men sen får jag bara hoppas att det kommer komma upp igen.
Förlåt. Regent Canal 2001, 19 februari, fiskar två pojkar. Tre pojkar. och de får upp en väska.
Gud, så här mycket har du aldrig munnit som någonting. Snart kommer polisen dit och de hittar fem väskor till. Till totalt så innehåller de här väskorna 10 delar av en kvinnlig kropp. Några delar saknas. Huvudet, händerna och fötterna. Pekar du precis på ditt underliv? Gud, det är han mördaren som du gjorde. Nej, inte han som hade könsorgan i lådor. Nej, det är inte han. Och samtidigt som det här händer så funderar familjen Fields i Liverpool på varför de inte hört från sin dotter Paula på flera månader. Paula bor i London och har problem med droger, så det är liksom inte så här, hon försvinner lite ibland. De har inte så kontakt hela tiden liksom. Men det är ändå, det har gått ganska lång tid och dessutom så kommer hon inte hem på jul. Så de är så här, blir mer och mer oroliga liksom. Mm. Så när de får höra om den här kroppen då som hittats i London, kontaktar de polisen och är så här, det här skulle kunna vara vår syster. Och en av hennes systrar åker, Paulas syster åker ner och lämnar DNA, och snart står det då klart att det är Paula Fields som är den mördade. Direkt då så riktas misstänkarna mot hennes pojkvän Joe. Och när polisen åker hem till Joe så bekräftas de misstankarna rätt rejält. Mm-hmm. För i förhör då kommer det fram att han heter inte Joe.
Nej.
Han heter John Sweeney. Och han är efterlyst för mordförsök på sin exflickvän. Mm-hmm. När man letar igenom hans lägenhet så hittar man både en laddad pistol men också riktigt vidrig konst, stora air quotes. För hans målningar föreställer attacker på kvinnor, styckade kroppar, yxor och typ så här små dikter med liksom extremt våldsamt innehåll.
Usch.
Så man kan trots detta inte då binda John till mordet på Paula, men han har då ett överlevande offer som kan vittna om vad han gjort, och det är då Delia Balmer, som var tillsammans med honom i 2 år, och när hon ville göra slut med honom hösten 94 så torterade han henne i 2 dygn. Han band henne vid sängen, slog henne, han satte en sån här pistol mot hennes huvud, tryckte av men den var inte laddad. Oh. Alltså du vet den grejen. Och nu kommer det bli äckligt. Han försöker slita ut hennes tunga.
Ja men för fan. Med ett redskap eller?
Vet inte. Jag har svårt annars.
Men jag tänkte typ med sin egna mun att man typ
att men bita liksom. För jag tänkte jag fick en bild av att han försökte få tag med fingrarna.
Nej, det blir svårt.
Ja, och som att halka av eller att vet inte så vidare. Det är så vidare. Men när hon inte dyker upp på sitt jobb på måndagen, för det här liksom är över helgen då, så ringer hennes kompisar polisen, och när de polisen då kommer till huset så lyckas hon fly.
Fan vilken tur.
Puh. Mm. Men det går några månader och han är typ, jag tror att han är out on bail typ. Mm. Så den 22 december 94 så är Delia på väg hem från sitt jobb för att gå på julledighet, och plötsligt så står John där vid hennes hus. Mm. Han puttar då av henne från cykeln och börjar attackera henne med en yxa och en kniv. Alltså typ om vartannat. Va? Ja. Han ligger över henne och typ, jag tror han bryter någon arm på henne. Han hugger henne i bröstet med kniven. Ja. Och träffar henne med yxan i huvudet. Men på något sätt så lyckas hon så här få cykeln mellan honom och sig. Vilket, alltså, så att den blir ju som, även om inte den är heltäckande, men så blir det ändå att det är lite svårare för honom att träffa. Men han bara slår och slår och slår liksom. Till slut är hon typ så här, hon bara låt mig bara dö. Verkligen den grejen. Så hon typ sätter upp sina armar över sitt huvud liksom, för att täcka sitt ansikte. Och plötsligt ser hon någonting typ, yxan åker ner. Hon ser någonting flyger iväg. Då har han då slagit av ett finger. Ja. Men nu kommer räddningen. För en granne har hört henne skrika. Plötsligt dyker han upp med ett fucking baseballträ och slår John Sweeney i huvudet.
Fan vad bra.
Så tyvärr då så drar ju John därifrån med yxan och allt. Och han, man kommer då 7 år senare hitta en teckning i Johns lägenhet som har titeln The Scalp Hunter. Där det är en yxa i ett bälte som det droppar blod från och sen blond skalp som liksom hänger bredvid den. Man hittar också bilder, en målning där han har målat Delia som en kackelacka som är på väg att bli squished av en sko.
Gud.
Ja.
Undrar hur duktig han är på att måla.
Jag kan visa det sen. Jag och Marcus tittade på en dokumentär om det här innan och kom fram till att vi tycker att ett verk har någonting, men resten är ganska mycket hötorisk konst. Så efter det här då så efterlyser man John och han försvinner i 6 år. Alltså han, liksom, han typ drar ut i Europa, falskt pass. Han jobbar som snickare så han tar liksom korta anställningar. Typ han har jobbat som snickare sedan han slutade skolan när han var 15 år gammal. Liksom. Så det är så här, det är det han har gjort hela tiden. Så jag tänker att det är ett ganska tacksamt jobb om man vill göra det var som helst och liksom hela den grejen. Så för de här mordförsöken då på Delia så döms John Sweeney till livstidsfängelse, men kommer då, eller det är så här, han kommer sitta av minimistraffet och sen så kommer han bli eligible for parole. Och det är 10 år.
Oj.
Så det är väldigt lite tid. Det innebär att han i april 2011 antagligen kommer vara en fri man igen och de är så här, polisen bara, den här jäveln har mördat folk, vi kan bara inte kunna bevisa den och han kommer göra det igen. Han har också, du vet, han har typ en exfru som har vittnat om han är våldsam. Han typ dyker upp ibland, de har liksom verkligen så flytt mitt i natten, du vet. Någon gång kom polisen hem till dem, då stod han typ med en yxa i en, för att hon ringde polisen. Men stod han med en yxa i en garderob och typ när polisen kom, jag vet, yxa också, det är ditt värsta, förlåt.
Ja.
Och när, men det här är ganska roligt, för när polisen bara, vad håller du på med? Han bara, jag tänkte bara överraska henne. Åh, tack, blommor är också bra. Ja. Så man är så här, okej, vi måste fan få stopp på den här jäveln liksom. De måste få så här, lyckas binda honom till mordet på Paula. Och i förhör så,
men hon hittades 2001.
Hon hittades 2001. Delia blev attackerad 94.
Ja.
Så han har varit on the run och inte i Europa på,
fram till han träffade Paula. Men när skulle, så åkte han fast då för Delia när, i 10 år.
Nu fattar jag. Exakt. Alltså nu där, han är 2011 är då när man tror att han kan komma ut. 2001 döms han. Och det är också då Paula hittas.
Jag är med.
Bra. Ja. I förhör så berättar Delia att under attacken, alltså jag vet inte om det är den senare eller den första huset. Jag tror den första. Så har John då berättat för henne att han har dödat sitt ex, en amerikanska vid namn Melissa. Alltså han typ bara stannar upp och bara, don't you wonder what happened to my ex-girlfriend Melissa? Typ. Han berättar då att han har mördat henne, styckat henne och dumpat hennes kropp i en kanal i Holland. Så vi kan prata lite grann om exet Melissa och vad som hände med henne. För Melissa Halstead var då en modell från Ohio. Alltså hon har sånt perfekt 80-talsmodells utseende.
Gud vad härligt.
Alltså hon ser otrolig ut på verkligen, alltså hon ser ut som, men exakt bilden, sinnebilden av 80-talet, så ser hon ut. Hon var från Ohio och hade typ jobbat i New York först, var ganska så framgångsrik modell, men sen har hon bott i Paris och nu bodde hon då i London, och du vet så här, det gick bra, hon bodde i Chelsea, hade något fint hus och hon jobbade som fotograf också, typ att hon hade börjat gå över i det liksom. Och hon och John Sweeney började dejta i mitten av 80-talet.
Är han snygg eller?
Nej. Alltså det är riktigt, ja. De träffas genom någon bekant typ. Det de har gemensamt är att de gillar alkohol och kokain väldigt mycket.
Ja.
Så det är ju,
det verkar ju räcka ganska långt.
Exakt, verkligen. Det är ju det din och min vänskap bygger på till exempel. Nej, alltså jag antar typ att han är liksom psykopatcharmig.
Ah, ja.
Ted Bundy. Mm. Ja, nu tycker ju folk att Ted Bundy är snygg i och för sig. Det gör ju inte jag. Men alltså att han var liksom charmig på det sättet antar jag. För att han har ju ganska mycket... Han har många kvinnor liksom. Mm. Många relationer. Han är då... De flyttar ihop. De träffas i mitten på 80-talet. Flyttar ihop 86. Och 87 så döms han för att ha misshandlat henne 2 gånger. Men trots det så fortsätter de vara ihop. Och hennes visum går ut 88. Alltså hon får inte vara kvar i England längre. Så då flyttar de till Wien ihop. Och där kommer liksom hans misshandel eskalera.
Mm.
Tills han en kväll attackerar henne med en hammare.
Men fan.
Yep. Och han hamnar typ, eller om han häktas eller om han hamnar i fängelse, eller du vet, om han, jag tror inte att han hinner dömas, men det är någon sån grej. När han för den då misshandeln, men då går hon typ till rätten och ber om nåd för honom och hans skull. Det är tydligen en grej som man kan göra i Österrike enligt den här dokumentären. Tycker det låter askonstigt. Men det var vad de sa, att det är typ någon sån lag i Österrike. Jag hade kunnat googla det, men det har jag inte gjort. Så han släpps.
Fan vad konstigt.
Ja. Och då drar de till Holland. Och jag vet inte om det var, du vet, så att han skulle in i rättegång, men sen hann de dra innan. Det kan ju vara en sån grej liksom. Men så som sagt, de flyttar då till Holland tillsammans, till Amsterdam. Hon säger den här vevan till sin syster, hon bara, if something happens to me, John Sweeney did it. För att han är liksom, han är så jävla jävla våldsam. Men jag tänker också typ att det är hela den grejen som är så här. Hon är jävligt långt hemifrån.
Mm.
De har ju liksom flyttat från London. Ja, hon har bara honom. Ja, exakt så. Så, 89 hamnar de i Amsterdam. De reser runt lite grann innan. 89 är de i Amsterdam. Och i november det året så ringer Melissa sin mamma för att önska henne grattis på födelsedagen, vilket hon gör varje år.
Mm.
Det är typ bara så här. Det är då de vet att hon har av sig.
Mm.
Men ingen svarar då, så Melissa lämnar ett meddelande och typ så här, vi bara önskar grattis på födelsedagen. Sen berättar hon också att hon har köpt en fax. Så det verkar ju flytta på.
Tiden, ja.
Exakt, verkligen.
Fax me.
Ja, exakt så. Och det meddelandet är det sista Melissas familj.
Heter det fax på engelska?
Faxmaskin.
Faxmaskin.
Mm. Det är det sista de någonsin kommer höra av henne.
Usch.
För när hon inte tar kontakt med dem ett helt år senare, i och med att det bara är på hennes mammas födelsedag som de vet om att hon alltid hör av sig. Så det är liksom november 1990 när de inser att någonting är konstigt liksom. Då blir de så här, de bara, nu är det något weird. Men de kan typ inte göra så mycket för att de har ingen kontakt till hennes kille. Det är så här, ah, men de kan ju ringa till liksom till Amsterdam polisen. Jag tror att de gör det, men det är liksom det händer ingenting typ. Så den 3 maj 1990 hittar 2 pojkar som leker vid en kanal i Rotterdam. Och så man bara, varför är alla de här barnen vid de här kanalerna? I alla fall, de hittar en väska i en kanal i Rotterdam. De får upp väskan och i den hittar de då en kvinnas styckade kropp. En kropp utan huvud och utan händer.
Vad gör han med dem?
Aldrig hittats.
Vad sjukt.
Aldrig hittats, jag vet. Och det som hände då i och med att DNA, det är 1990, ganska tidigt. DNA-tekniken, inte riktigt där. Man har tagit bort huvudet, så man kan inte göra liksom den dental records-grejen. Man kan inte heller ta fingeravtryck. Alltså så här, man har ingen aning om vem den här personen är.
Usch, vad hemskt.
Ja, det är verkligen vidrigt. Så när Dile berättar för polisen om det här, vad han har sagt till henne, så tar de då förstås kontakt med den holländska polisen och bara, har ni något som matchar med det här? De bodde i Amsterdam, bla bla bla. Och de tror då att Melissa skulle kunna vara en oidentifierad kvinna som hittat sin kanal i Amsterdam 92. Mycket kvinnor i kanaler. Men det är det ju inte då. Och typ så här, man kollar inte på Rotterdam för att de bodde i Amsterdam. Så man tänker att liksom, där är de ju. Där är de ju. Men i mitten av 00-talet så startar man en cold case-grupp i Rotterdam. Så snyggt. Härligt.
Mm.
Och bestämmer sig då för att typ testa DNA på den här oidentifierade kvinnan. Mot DNA, för att man vet om då att så här, den här personen är borta, de har den här utredningen i England. Det kanske är någon lös connection här. De testar ju säkert mot jättemånga olika. Mm. Men de testar det mot DNA hos från Melissas familj i Ohio och får en match. Så man vet vem hon är nu äntligen efter typ 15 år. Ja. Yeah. Men man måste ju fortfarande bevisa att John är den som är skyldig. Man bara, två ex-flickvänner styckade i kanaler. Mm. Kanske kan det vara en tillfällighet. Mm, man vet inte, vissa har ju otur. Mm. Så polisen i England fortsätter då gräva i Johns dikter och målningar. Alltså det är så här, det är 300 stycken. Typ.
Mm. Vilken tant också.
Jag vet, verkligen. Och så hittar man två sjukt viktiga bevis. Ett är på baksidan av ett kvitto som man hittar. Där har John skrivit på... Oj, vad händer med min röst? Spännande. Poor old Melissa. Chopped up in bits. Food for the fish. Amsterdam was the pits.
Men gud.
Sen har... Okej, det här är... Det var den här detaljen that got me.
Okej.
För han har gjort typ ett jättestort som collage, alltså en jättedetaljerad målning liksom. Jag kommer lägga upp lite bilder och så i Facebookgruppen som man, du kan få se innan om du vill. Men man kan gå in och kolla där sen på, när vi släpper avsnittet. Så, collaget heter One Man Band.
Mm-hmm.
Ganska töntig. Och det är liksom så här massa små olika delar, de har säkert jobbat på den superlänge.
Mm.
I mitten så har han målat en blond kvinna med solglasögon och strax ovanför hennes huvud så är det som en, det är liksom en fläck med sån, det är så här, vet du, typ så här korrigeringsvätska eller någonting. Mm. Jag tror att man ska typ kunna blanda ut det, men det här är verkligen så här en blob vit liksom. Och det, jag tror att det är typ något slags lack, jag vet inte, jag kan ingenting om måleri. Men med någon slags så här, specialljus så kan man se vad som finns under fläcken.
Ja, yeah, jag älskar sånt.
Och där står det R.I.P. Melissa Halstead, born December 12th, 1956, died, och så är det bara ett streck. Och vid den tiden som tavlan målades visste ingen förutom hennes mördare att hon var död. Hur fett.
Fan vad coolt.
Ja, riktigt spännande. Så i mars 2011, alltså bara en månad innan han skulle då bli eligible for parole, så väcker man åtal mot John Sweeney för mordet på Melissa och på Paula. Rättegången tar 4 veckor och han säger att han är oskyldig hela tiden. Han säger typ att hans konst är bara nonsens, att han var så himla hög på LSD hela 80-90-talet, så det är liksom därifrån det kommer. Men han fortsätter att måla styckade kvinnokroppar i fängelset. Så... Mm.
Det känns som så konstigt, känns som någon så här hemmagjord porr typ.
Ja, exakt så. Jag tror att det är, eller du vet vad, det är precis samma sak som folk som har tagit bilder. Bara att han tycker också att han är artistic.
Fast det är samma sak som någon som ritar en naken tjej och typ masturberar, onanerar till det.
Det är verkligen, verkligen sant.
Det är så konstigt utlopp på något vis. Fast jag kan ju liksom...
Ja,
jag förstår det. Fan,
tänk hans jävla porrsökningar. Åh, nej. Tänk inte det, menar jag.
Nej.
Fy fan.
Ja, fortsätt.
Så under rättegången så försöker man skylla Paula Fields mord på The Camden Ripper.
Mm-hmm.
Som är en snubbe som heter Anthony Hardy. Han är då dömd för att mörda 3 kvinnor. Men man tror att det var typ, kan ha varit 9 offer.
Mm.
Och han var då liksom aktiv i det området under den tiden. Vilket också är
typiskt
obehagligt. Mm. Men han var tydligen extremt sloppy. Alltså det var så här liksom, det var kaos.
Det var Mr. Bean of killers.
Exakt, verkligen så, att det var blod överallt. Mm. Han lämnade ofta kvar, du vet, med mordvapnet, såna grejer. Medans mordet på Paula var ju liksom extremt så här organiserat och clean cut liksom, på samma sätt som Melissas var.
Mm.
Men alltså det är bara sjukt att det är 2 stycken aktiva, vidriga, fruktansvärda samtidigt mördare i samma område i Camden under samma tid. Det är helt sjukt. Men i april 2011 så kommer juryn med sin dom och de anser då att John Sweeney är skyldig till morden på Melissa och Paula. Han döms till livstidsfängelse och inte sån låtsas livstid den här gången, utan han kommer, han kommer förhoppningsvis dö där.
Mm.
Grejen är, man utreder fortfarande hans brott för man tror att han har mördat fler.
Såklart, det måste han ha gjort.
För bland målningarna så finns ytterligare två kvinnor.
Mm.
En ex-flickvän som heter Irani. Hon försvann 97. Och en Maria. som försvann året efter 98 och som John också kände. De har bara försvunnit liksom.
Mm.
Polisen säger att det finns så jävla mycket i hans konst. Att det liksom mycket väl kan räcka till för minst två offer till.
Men gud.
Man tittar också på ett försvinnande där en kvinna som heter Sue försvann. Jag tror att hon försvann i Schweiz men hon hade bott i London innan. Mm. Antingen sent 70-tal eller tidigt 80-tal. Det tror man också kan vara, ha med honom att göra. Och när han berättade om Melissa för Delia så sa han då att han hade mördat henne. Men han hade också mördat två tyska män som han, alltså han kom hem och upptäckte, hittade Melissa i säng med två tyska män.
Mm.
Och att han säger att han har mördat dem också.
Men gud.
Och man vet inte om det är sant och har inte kunnat liksom hitta, knyta honom till en offer eller så. Men polisen tror att det mycket väl kan stämma.
Nu har det blivit dags för en av mina stora skräcksaker när jag var liten. Att ens pappa gifter om sig och kvinnan i fråga visar sig vara stepmother from hell.
Ah.
Den 31 maj 1909 föddes en liten flicka som döptes till Marie Aurore Lucien Gagon. Gagnon. Det är franska.
Fransk.
Nej, det är kanadensiskt.
Ah, ja,
men i Quebec.
Mm.
I staden Saint-Philomène de Fortierville. Hon är mer känd som bara Aurore Gagnon eller The Martyred Child.
Oj.
När hon föddes så hade hon en stora syster som var 2 år äldre än henne. Och systern hette Marie Ron. Och hennes syster och hon och deras 2 föräldrar, Telesphore Gagnon och Marie Anne, var en katolsk familj som bodde i den här staden Fortierville i Quebec. Som är en liten stad på kusten vid en flod som heter St. Lawrence River.
Mm.
Och efter att de fått Aurore så kom 3 syskon till inom en ganska kort tid. Och de hette Lucina, George och Joseph. Och ganska snart efter att Aurores minsta syskon hade fötts, som hette Joseph, 1916, så fick mamman Marie Ann tuberkulos, så hon lades in på sjukhus. Och när mamman låg på sjukhus så dök en ny kvinna upp och höll sig framme runt pappan. Kvinnan hette också Marianne. De heter Marianne båda 2.
Marianne.
Jag tror inte att det nödvändigtvis är. Det är Marianne.
Ja.
Jag tar allt tillbaka.
Marianne.
Båda heter Marianne. Så hon var så namnet med mamman. Så jag kommer kalla den nya Marianne för styrmamman framöver. För jag tycker det blir lite spännande.
Just det.
Och styrmamman, som hon inte riktigt är än i och för sig. Men som kommer att...
Vi kör på det namnet.
Hade varit gift med pappa Telesfors kusin Napoleon Gagnon innan.
Oj.
Men han hade dött, alltså kusinen. Och innan han dog så hade styvmamman och Napoleon fått 6 barn tillsammans. Varav flera av de barnen hade dött.
Mm.
Och någon gång dör också hennes man, Napoleon. Och då när hon är änka så approcherar hon Telesfor, som är hennes mans
kusin. Keep it in the family.
Verkligen.
Så praktiskt. Man är redan liksom inne på typ släktträffarna.
Och styrmamma flyttar in hos Aurore och syskonen och Telesfor 1916, då mamman ligger på sjukhus.
Oj, så hon lever fortfarande.
Mm. Men är liksom väldigt sjuk. Och 1916 så dör det yngsta av Gagnon-barnen, Josef. Han hittades död i sin säng. Och enligt rättsläkaren sa att det var en naturlig död, att pojken hade dött i sin säng.
Mm.
Men det skulle senare visa sig att han hade blivit kvävd av en sån halv madrass som han hade förr i tiden. Ett år senare, 1917, så dog Marianne, alltså mamma Marianne, i sviterna av sin tuberkulos. Och efter att båda de här stackars Gagnon familjemedlemmarna hade dött så gifter sig pappan med styrmamman. Och hon liksom är där för att ta hand om huset och familjen och de små barnen.
Mm. Så snällt av henne.
Ja. Och hon, när de gifte sig så var hon runt 30 år gammal och hon hade två överlevande söner kvar.
Oj,
av de här sex
fyra
barnen.
Stycken har dött och nu har Josef dött.
Exakt. Så nu är det de här tre Gagnon-barnen och hennes två söner som heter Gerard och Henri Georges.
Mm-hmm. Troligt uttal.
Tack. Jag har ju läst franska men jag är ganska dålig på det.
Jag hör, det låter otroligt.
Tack. Till alla som pratar bättre franska ber jag om ursäkt.
Men också, skriv inte till oss.
Nej.
Eller man får skriva om andra saker.
Men inte om mitt uttal. Inte fonetisk skrift. Och det som kommer att hända nu, från 1917, har blivit en historia av mytisk karaktär i Kanada. För i september 1919 åker Aurore in på fängelse, har jag skrivit. Jag menar sjukhus.
Ja, bra.
Hon är då 10 år gammal. Och hon har en allvarlig infektion i sitt ben. Och infektionen har hon fått på grund av att hon har små sår på benen. De har liksom blivit infekterade och det har spridits och blivit en ganska allvarlig allvarligt i benet. Och även om man kunde ana och se att de här såren har tillkommit henne genom att hon har blivit slagen, så skickar man ändå hem henne när hon har legat på sjukhus i 2 månader till pappan och styvmamman. Och det tar tyvärr inte slut här, för att de fortsätter. Och den 12 februari 1920 så dör Aurore Gagnon av något som först sades vara en förgiftning av något slag.
Mm.
Och Aurore begravs bara dagar efter hennes död. Och i kyrkan, eller när pappan och styrmamman är på väg ut ur kyrkan, så grips de. För när Aurore håller på att dö så kallas en läkare till henne. Och då ligger hon först i koma. Och hon har konstiga sår över hela kroppen.
Vilken typ av sår? Vet du? Alltså,
det är inte knivsår, men det är liksom, de har blivit åsamkade av tillhyggen av olika slag. Så han kommer dit, den här läkaren, och undersöker henne. Och dagen efter hon har dött så är det en artikel i Le Soleil där de skriver om den här mystiska döden på en liten flicka. Så att på grund av de här två grejerna så obduceras hon och ska genomgå en undersökning liksom postmortem. Vilket jag tror inte var så vanligt typ 1920. Så obduktionen genomförs dagen efter att hon har dött av en doktor Albert Marois som var forensic specialist på från Quebec som har kommit dit. Och obducenten rapporterade upp till 54 sår på kroppen, vilket enbart kunde ha varit resultat av misshandel mot barnets kropp.
Liksom nu torterad.
Mm. Och innan Aurore hade dött så hade både Telesfor och styvmamman pratat med grannar och folk som de kände om hur Aurore aldrig lyssnade på vad de sa, att hon var liksom misskötte sig, att hon käftade emot och att de ibland var tvungna att slå till henne för att blodet skulle rinna ordentligt för att straighten her out, vad det nu betyder.
Okej. Okay.
Vilket fick grannar liksom också att misstänka att så här, det här har inte bara hänt. Liksom barn, även om det kanske var fattigare tider och sådär, men man dör typ inte på det där sättet.
Nej.
Och obducenten visade senare på att det var liksom inte vilken förgiftning som helst har skrivit, men hon har alltså fått en blodförgiftning som var en följd till alla de här små såren som hade blivit förgiftade eller infekterade på hennes kropp. Så hon har liksom fått en superinfektion
i hela kroppen. Jävla kroppen. Mm.
Man kan ju få en blodförgiftning som är farlig för att man biter på sina nagelband. Det har min kompis fått nämligen.
Nej.
Så du har inte det.
Något fel är det på de här jävla naglarna i alla fall.
Nej, men tänk dig då liksom att man kan liksom få det bara på så lite, så har hon fått det i de här smutsiga, får man ändå tänka liksom, tiderna. Då bodde på typ en bondgård liksom, och sådär.
Få panne.
Mm. För Aurore hade blivit upprepat misshandlad av sin styvmamma och i lite mindre utsträckning sin pappa.
Fint.
För pappan liksom, han menade typ att han utnyttjade bara sin fatherly right att typ uppfostra sitt barn. Mm. Men styvmamman hade misshandlat henne från första stunden hon kom in i Aurores liv. Och hon blev slagen med pinnar, bälten, skaftet på en yxa och ibland även med en piska. Och hon slogs i ansiktet, över ryggen, över rumpan, över benen och ibland även på fötterna. Och ibland så var hon även bunden när hon blev slagen.
Men vad i hela helvete.
Och ibland så brände mamman, eller styvmamman, Aurore med ett lockjärn. Alltså fast old fashioned, I guess. Och hon tvingades att äta både vidriga och farliga saker. Och vid minst ett tillfälle så tvingades hon att äta avföring. Så hon har verkligen...
Hon var 10 år gammal.
10 år. Och jag vet inte om syskonen utsattes för det här. Nej. Det verkar som att det är framförallt hon. Och som jag sa innan så greps pappan och styrmamman direkt efter Aurores begravning. Och de greps då och bara en knapp månad senare så påbörjades styvmammans rättegång. Och den pågick i 8 dagar och där flera vittnen, bland annat Aurores syskon, vittnade om att det hade varit mycket fysisk misshandel mot Aurore. Och i tidningarna blev det här liksom en sensationell nyhet och de följde dem rättegången helt slaviskt och det skapade så stor public opinion runt fallet och rättssalen var liksom helt proppfull av människor som var där för att följa den. Och det visade sig under rättegången att styvmamman väntade barn, vilket fick förhöret att det här känns typiskt old times-aktigt. För i och med att hon var med barn så hävdade förhöret att hon hade påverkats av det.
Försvaret?
Ja. Mm. Vad sa jag?
Förhöret.
Ja, det var förhöret som hävdade det. Försvaret. Och jag direkt, vad sa jag?
Rasande, jag har inte sagt fel.
Ja, försvaret hävdade såklart att hon hade påverkats av graviditeten i sin misshandel.
Ah, baby crazy.
Ja, men typ. Absolut. Så att istället för att plead guilty eller not guilty så pleadade de reason of insanity.
Ja, ah, det att hon var gravid då.
Exakt.
Just det.
Och i och med då att de hävdade att hon var då galen tog de in läkare som undersökte henne. Och där var det bara 2 av 8 som fann henne skyldig. Som tyckte liksom att så här, hon hade typ...
Oj.
Ja.
Men jag menar, det kanske typ så här, det kanske var för att hon hade alltså psykisk ledarsjuk och psykisk sjukdom. Man bara, det kanske inte hade med
graviditet
att göra.
I morse så lyssnade jag på Spanarna i... Nej, det var inte Spanarna. Det var något annat program i P1. Där de pratade om...
Något annat program i P1. Det är våra nya starka programsatsning.
Men det hette typ...
Skitsamma.
De pratade i alla fall om fuga, som är den manliga eller var den manliga motsvarigheten till hysteri.
Oh.
Och det var så intressant, för då, just apropå det här att hon då var galen för att hon var gravid. Alltså för liksom, diagnoserna som sattes för... var ju helt sjuk i huvudet. Men man visste ju heller ingenting annat. Men det,
aldrig hört talas
inte
om.
Jag heller.
Men det är också det var... att man, den grejen med typ hysteriska kvinnor är ju något som typ lever kvar mycket mer än
en fuga. Ja. Ja. Men för fuga ersattes sedan av typ schizofreni.
Ja.
Men i alla fall. De hävdade reason of insanity och 2 av 8 läkare gick emot det här och sa att hon var fullt frisk liksom, ja, och duglig att dömas som vem som helst. Men 8 dagar efter att rättegången börjat så dömde sig mamman, styvmamman i alla fall, till hängning. Och hon skulle hängas den 1 oktober 1920 klockan 8 på morgonen.
Det känns också grovt att hänga en gravid kvinna.
Och då skulle hon ju vara typ jättegravid.
Ja, bara typ den bilden.
Eller ha barn. Hon skulle typ ha barn, tror jag.
Ja, hon har fött redan.
Ja, för
hon... De kanske väntade med att hänga henne tills hon hade fött, eller?
Antagligen, för hon skulle, det här mer än ett år efter, så hon skulle haft barn. Hon hade fött barnen. Men det var i alla fall, hon dömdes i hängning. Och pappan då, Tellesfors rättegång, pågick i 5 dagar bara. Och juryn fann honom skyldig till ofrivilligt mord. Jag vet inte vad det heter exakt på svenska. Det var involuntary slaughter. Eller dråp. Och den 4 maj dömde en jury honom till livstidsfängelse i något franskt, franskt namn fängelse. Men efter bara 5 år i fängelse så frigavs han tack vare gott beteende. Så han satt 5 år bara för att...
Men vad fan! Mm,
så sjukt.
För det är också typ så här, alltså, han hade ändå haft... Eller...
Nej, men det är ju...
5 år för att han mördade ett barn.
Mm. Insane. Mm. Och när han frigavs så återvände han till sin hemstad. Där liksom hans barn, andra barn, antar jag bodde kvar på något vis. Vet inte exakt vad som har hänt med dem. Och styvmamman som satt i fängelse, hon födde då tvillingar. En liten pojke och en liten flicka. Den 8 juli 1920. Alltså, vadå? 3 månader innan
hängningen.
Och hon, typ 2 dagar innan hon skulle hängas, så omvandlas det till ett livstidsfängelsestraff istället för dödsstraff.
Oj.
Och hon kom istället att släppas också ur fängelset 15 år senare, 1935.
Hur gammal tror du att hon är då?
Om hon var runt 30.
Ah, hon är inte gammal.
Nej, alltså hon var väl typ 45.
Ah.
Eller något sånt där.
Ah.
Men efter hon har kommit ut så dog hon 1 år senare i typ cancer eller någonting sånt.
Jag inte hurra!
Verkligen. Och 3 år efter att styvmamman dött så gifte Telesvår om sig med sin tredje fru Mary Lore.
Och vem var hon släkt med?
Hon verkar vara ny.
Som hade varit gift med hans pappa innan.
Exakt. Nej, men han verkar ändå liksom ha varit gift med styvmamman under hela tiden hon har varit i fängelse. Vet inte hur deras relation var, men han gifte i alla fall inte om sig förrän efter hon dött. Och han dog inte förrän av ålder 1961.
Oj.
Mm, han var normal gammal, tror jag.
Ja, han var, ja. Han hade en ålder innan.
Mm. Och som jag nämnde innan så fick det här fallet jättemycket uppmärksamhet. Och framförallt mamman fick jättemycket uppmärksamhet under rättegången och även efter. För det var hela den här grejen att hur kan en kvinna misshandla ett barn till döds och sådär. Och det rörde till en början upp jättemycket starka känslor hos alla människor som följde det här. Och alla hatade henne liksom, och det var verkligen ilska. Men när hon sedan födde tvillingarna in i finkan så lindrades hatet mot henne och det omvandlades istället för liksom något slags medlidande.
Mm.
Så hur kan en mamma sitta i fängelse? Och det var väl det som liksom det påverkade hennes straffomvandling.
Exakt, det är så intressant med sån public opinion och hur det kan
påverka så mycket. Det var liksom det fallet om det här.
Typ, och nu för fall nummer 2.
Nej, det var ganska kort. Men det här är ju, för det finns alltså, det finns typ inte så mycket mer information om, för att det här är så gammalt. Så finns massa,
jag tycker det finns supermycket information.
Jo, men det finns massa, jag hittade en jättebra sida där de hade massa så här, alla obduktionsgrejer, alla domar och allting på franska.
Aha.
Och jag har faktiskt inte haft tid att typ ta mig igenom det för på Google Translate och sådär. Men det finns en sån sida om någon är fransktalande.
Så kan de gärna översätta oss och översätta oss.
Det har också gjorts filmer och sånt där. Alltså jag började titta på en film, men den var liksom slow. Men vi lägger upp den i Facebookgruppen.
Exakt.
Men hon, det här är då The Martyred Child, är en liksom very big thing i Kanada.
Okej.
Okay. Så fortfarande är hon jättekänd. Fast hon dog för 100 år sedan.
Man undrar ju verkligen hur det var för de syskonen.
Ja, och om de var helt liksom besparade, att hon var utvald på något vis. För så verkar det ju som att det kan vara ibland. Att man,
men det är lite grann som den, vad är det, Sylvia Likens, va? Hon som, det är ju ett vidrigt jävla fall. Som är typ att en två flickor flyttar in hos en fostermamma och hennes barn. Mm. Och de misshandlar henne på ett sätt som är det grävsta jag någonsin hört.
Ja,
det är ju också bara hon liksom. Mm.
Väldigt hemskt, och det är ju hemskt att föräldrar kan göra så här mot barn. Alltså,
nej, och det går ju inte.
Man kan inte förstå det.
Det är ju därför typ så här som fallet Bobby till exempel. Ah, ja.
Prata inte om det.
Nej, alltså det är...
Det är fan fruktansvärt.
Men det är lite grann... Du vet, det vill bli som en extrem version av det som gör att typ Golden State Killer-typen av fall är så obehagliga. Att det är så här... Det här ska du vara trygg.
Exakt.
Så att du vet, det är liksom en...
Med din mamma och pappa ska du vara trygg.
En jättestor liksom, version av det. Som är... Ja, men exakt, med din mamma och pappa ska du vara trygg. Och vart fan går man som barn?
Mm.
Nu hoppas jag och tror att vi har lite bättre
nu.
Exakt, och typ jag tror skola, att samhället är bättre på att agera. Även om vi uppenbarligen fortfarande har fall där man inte gör det liksom. Men jag tror att det ändå är bättre i alla fall. För det är ju det enda som finns. Gud, alltså samhället måste vara superstarkt för att kunna typ rädda barn från den typen av situationer. Det var så hemskt att hon hade blodförgiftning i liksom hela jävla kroppen.
Hela kroppen. Och jag tänker att och liksom hon har mått så dåligt när hon dör. För att det har blivit en sån...
Så sjuk.
Hon måste varit så sjuk. Sån utdragen.
Och just den grejen som är bara åka in på sjukhus, ligga där i 2 månader. Sen kommer man ut och bara...
Åka hem.
Nu ska jag tillbaka till det här. Att man vet det och ändå inte får hjälp.
Så jävla hemskt. Men jag vill i alla fall också tacka, för det här var ett av alla superhärliga Instagram-tips.
Så bra. Där tipsar man till dig på att Sandell Anna eller till mig på att Karin Londre. Skriv inte i Facebookgruppen, skriv till oss i DMs på Instagram.
Exakt.
Innan vi avslutar så skulle jag bara vilja ge lite kärlek till den Facebookgruppen.
Ja.
Alltså jag har haft en sån ångestperiod i mitt liv just nu, och det är verkligen en av få grejer som typ har gjort mig glad.
Mm. Alltså det är härligt.
Alltså typ att det är så här, det var någon person som bara... Ja, det senaste översnittet av Casefile, typ, de varnar för att det är djurplågeri. Typ kan någon berätta hur illa det var. Då var det någon som bara, till den här minuten, då kan du spola förbi, säger så länge.
Det var väldigt gulligt.
Och sen också, vi har en lyssnare som heter Joanna, som var vän med en person som heter Magnus som blev mördad.
Ja, men gud, det var ju fruktansvärt.
Ja, och jag skrev faktiskt med Joanna för att jag tyckte att det är så här, eller det kändes typ bra att vi har typ en grupp där hon kände att hon kunde lära med sig av det och typ fick stöd.
Det är ju fantastiskt.
För han blev mördad ganska nyligen. Ett fruktansvärt fall. Som man kan gå in och hitta en länk till i gruppen och läsa mer om. För att det var jättesorgligt. Det vill vi också säga, att vi beklagar sorgen och vi är glada att vi har en grupp där man känner att man kan få stöd i sådana lägen. För så ska det vara.
Verkligen.
Så tack alla ni som är så himla himla fina och goa där. Vi tycker jättemycket om er.
Verkligen.
Och jag är inte en Slytherin.
Då har vi upp det igen.
Jag vill bara lämna på the note att jag har fått bekräftat att jag inte är en Slytherin. Uppenbarligen är dock min poddpersona en Slytherin.
Men jag blev jävligt förvånad när folk kallade dig för det.
Tack.
Faktiskt.
Tack. Men som sagt, jag är snygg i backslick.
Det är du.
Tack snälla för att ni lyssnar. Vi tycker jättemycket om er. Vi hörs snart igen.
Det gör vi.
Puss, puss. Hej.